Hej och varmt välkomna hit till det andra avsnittet av Påverkarna. Programmet som en gång i månaden fram till valet synar personerna som påverkar politiskt snarare än att titta på de politiska sakfrågorna. Jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé. Idag ska vi zooma in på partiledarnas egna sociala kanaler. Kanaler som det läggs allt mer krut på. Lyckas de här satsningarna? Eller är det någonting som det behövs läggas ännu mer energi på? Och vilken roll spelar egentligen de här personliga kontorna? Och vad kan man säga där som man inte kan göra i partiets officiella kanaler? Idag är det få svenskar som följer politiken i talarstolen. Inte heller de klassiska torgmötena lockar fler än de allra mest inbitna. Men 95% av alla svenskar går faktiskt att nå via sociala medier. Hur man som politiker lyckas med det är frågan i dagens program. Panelen som ska hjälpa oss ge svar på de frågorna består av retorikexperten Elaine Eksvärd, sociala medier-experten tillika ägaren av bloggbevakning Camilla Järvide och PR-profilen och den tidigare politiska reportern Paul Ronge. Innan vi välkomnar panelen in i studion ska vi titta på hur politikerna presterar i den sociala kanal som kanske främst förknippas med politik och politiska diskussioner. För oavsett vad man tycker om nivån på debatten är ämnen som den svenska skolan, energiförsörjningen eller försvarspolitik kan vara dagens stora samtalsämne på Twitter. Det kan varken Instagram eller TikTok skryta med. Precis som förra avsnittet och statistiken från januari visade så är det Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som är bäst på att engagera. Och precis som då är hon följd av Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Två partiledare som på olika sätt försöker driva regeringen framför sig. Det här märks inte minst hos Ebba Busch. Hon twittrar om att vårdköerna är för långa, mat- och dieselpriserna för höga och kvinnorna som diskrimineras inom vården. Intressant nog så har hon även valt att passa på att positionera sig kraftigt mot Sverigedemokraterna. Hon har bland annat skrivit att det är ett enormt underbetyg att Sverigedemokraterna ens kom in i riksdagen, samtidigt som hon har markerat mot partiets nazistiska rötter. Det här är lite extra intressant för att Kristdemokraterna har ju samtidigt rört sig lite närmare Sverigedemokraterna rent sakpolitiskt. I höstas så gick de tillsammans med Moderaterna bland annat ut med ett gemensamt förslag för att stävja den ökande gängbrottsligheten. Nooshi å sin sida, hon har mest ägnat sig åt att retweeta diverse debattartiklar och markerat mot Rysslands allt ökande aggression. Tittar vi istället på det parti som har störst engagemang eller hos det parti där riksdagsledamöterna lyckas engagera så är det Sverigedemokraterna som står ensamt i topp, precis som de gör på rätt många andra sociala medier. Riksdagsledamöterna Ludvig Aspling, Rickard Jomshof och Bo Broman är de riksdagspolitiker som har lyckats allra bäst, inte minst sett till de relativt få följare de faktiskt har. Vi kan ju också notera att i jämförelse med förra månadens statistikgenomgång så har samtliga partiledare steppat upp frekvensen i antalet tweets. Det märks alltså att det är valår, även på Twitter. Innan vi går lite djupare in på partiledarnas sociala kanaler så ska retorikexperten Elaine Eksvärd, precis som förra gången, analysera månaden som gått, bortom vad vi kan se i siffrorna.
Välkommen till veckans maktskola. Idag ska vi kika på tre saker som jag har spanat på när det gäller våra partiledare och hur de försöker vinna valet. Och någonting som har blivit väldigt uppenbart, det är det här dilemma som vi står inför i Sverige. Om du tänker tillbaka på när du var barn eller om du själv är småbarnsförälder så kanske du vet att det finns ett sätt att locka barn att borsta tänderna när de vägrar. Och det är att ge dem skenbar makt. Så man frågar, vill du ha en röd tandborste eller en blå tandborste? Och då väljer de ju någon färg. Och egentligen har de bara valt på dina två alternativ. Om vi går över till det amerikanska valet och valår där så brukar vi svenskar skratta åt att herregud, de har bara två val. Det är ju jättetrist. I Sverige har vi i alla fall åtta. Men när man tittar i sociala medier så är det uppenbart att du får välja mellan den röda och den blå tandborsten. För i sociala medier så ser vi att det blå blocket har krokat arm i pensionsfrågan. Och då ser vi Jimmy Åkesson posa lite ledsamt vid en bil som han tankar. Vi ser olika partiledare bredvid bensindunkarna. Och sen så har vi också det röda blocket som då har krokat arm i pensionsfrågan. Vad är dilemmat i det här då? Jo, de tar varsin fråga som du som väljare tvingas välja mellan. Du kanske tycker båda, du kanske är intresserad av andra frågor, men det är de två som presenteras för dig. Och inte bara det, kannibaliseringen mellan i respektive block. Det vill säga att de blå tvingas tävla mot varandra och samtidigt kroka arm. Så Ulf Kristersson skrev ju i en post att ingen är bättre på bensinfrågorna än Moderaterna. Så då blir det lite att man biter i armen som man krokar i samtidigt. Jag vet inte om ni minns när Ulf Kristersson kommenterade Stefan Löfven som var Socialdemokraternas partiledare och vår första... Jag vet inte varför jag berättade det, skitpinsamt, vänta. Att snacka mansplaining. Ni kanske känner till honom, det var vår statsminister. Jag ville bara inte utöva härskarteknik. Okej. Det andra jag vill ta upp, det är de subtila, ganska snygga attackerna som har kommit in i partiledardebatterna bland annat. Innan så var de ganska uppenbara. Jag vet inte om ni minns när Ulf Kristersson vände sig till Stefan Löfven och sa: jag tvivlar inte på Stefan Löfvens ambitioner, däremot på hans förmåga. Ta den meningen och använd den i er vardag så hör man ju hur faktiskt nedvärderande den liksom, attacken är. Att man skulle säga det till ett barn som vill bli fotbollsstjärna: jag tvivlar inte på din ambition, men däremot på din förmåga. Så att det har ju varit ganska uppenbart hur partiledare har attackerat med varandra. Men Jimmy Åkesson, han har kommit med en ganska ny teknik. Och det är att han attackerar inte partiledarna, utan han ställer intresserade frågor. Till exempel Märta Stenevik ställde en fråga, eller han sa så här: jag tycker det är jättebra att Miljöpartiet... Och så broderade han ut vad han tyckte var bra med deras ambitioner. Han sa inte att han tvivlar på deras förmåga. Men däremot frågade han: jag ser vissa problem. Märta, kan inte du svara på det? Så att man ställer svåra frågor som lite målar in vardera partiledare i ett retoriskt hörn och att man då tvingas svara på den frågan. Så istället att tävla mot varandra i taltid så ger man personen taltid under förutsättning att personen tvingas svara och kan svara på din svåra fråga. Och det kan ju också vara ledande frågor. En ledande och värderande fråga, det är ju att säga: har du slutat slå din fru? Ett väldigt extremt exempel, men man kan göra så väldigt subtilt att man antyder att det här partiet säger någonting dåligt. Det tredje och sista som jag tycker är väldigt imponerande nu som breder ut sig, det är hur våra partiledare försöker använda sociala medier medan andra inte gör det alls. Och här har vi då Annie Lööf, vi har Ebba Busch som använder det mest flitigt. Man märker att de har inte bara ett finger i spelet utan också ett team runt sig som hela tiden uppdaterar och förstår vikten av sociala medier. Det de håller på med är dock att man märker att de blandar in det personliga i det professionella. Och det har ju visat sig framgångsrikt när man tittar på drottningarna och kungarna av sociala medier. De är personliga, till och med privata, och får många följare. Men är det verkligen de som är bäst på sociala medier? Utan att värdera innehållet så är det faktiskt Sverigedemokraterna som har visat sig mest framgångsrika i sociala medier. Vi har inte sett bilder på Jimmy Åkessons barn. Vi får inte veta så mycket om deras privatliv. Vi får inte veta någonting alls. Utan däremot adresserar de problem som många känner igen. Kanske att inte det att folk köper lösningen, men de köper problemformuleringen. Och de har erövrat tre stora kanaler och de är störst i sociala medier utan att vara privata eller personliga. Så frågan är, ska man vara strikt professionell, lite personlig och till och med privat? Ja, det återstår att se, men det är väldigt intressant hur våra makthavare nu banar väg för att se hur vinner jag valet via sociala medier.
Då har det blivit dags för vår paneldiskussion och vi välkomnar ytterligare två gäster hit till studion. Camilla Järvide som driver bloggen Bloggbevakning där du har superkoll på Sveriges influencers. Välkommen. Och Paul Ronge, PR-expert och tidigare politisk reporter på Expressen och Aftonbladet för den delen. Välkommen. Ska vi snart gå in lite grann på hur de olika politikerna presterar på sina egna personliga konton. Men tänkte först att vi ska diskutera lite grann, vad fyller de för funktion egentligen? Vad kan man göra där som man inte kan göra på partikontorna egentligen? Camilla, vill du?
Jag tror att man når en helt annan målgrupp. Framförallt unga väljare som... Jag tycker att liksom, politik kanske är lite läskigt. Det är så himla okänd mark. Och kan du då få en personlig relation med någon så har du ju vunnit väldigt mycket vad gäller koppling, tillit. Det som sociala medier och influencing egentligen handlar om.
Är det någon skillnad på själva innehållet? Vad det är för typ av innehåll man kan posta på de personliga kanalerna snarare än i partikanalerna?
Så jag tycker det mest intressanta, och det här är ju för mig, framförallt Instagram är för mig med min ålder lite nytt och väldigt fascinerande, det är ju att man går utan filter. Och det är ju inte alls bara en fördel. Det finns ju människor som behöver filtreras. Det finns ju människor som är osorterade i vad de skriver och så vidare. Dels så går de ut ofiltrerat i sociala medier, framförallt Instagram. Och sen försöker de också varierande grad att vara personliga. Och det är ju lite okänd mark. Det är lite svårt, va? Alltså, politiker ska ju leda. Det ska ändå finnas ett visst avstånd mellan de som leder och de som blir ledda. Så det här är, jag tror att man tassar fram på ganska ny och lite minerad mark från politikerna.
Finns det någon partiledare som skulle behöva bli lite mer filtrerad så att säga, på sina sociala kanaler?
Märta Stenvik som inte har så många följare på Instagram tycker jag definitivt det, för att det är som att hon skriker i en megafon, massa politiska, utan att jag går in på hennes politik så att säga. Och det blir väldigt så där högtravande, högtidligt och svårforcerat, ungefär som att ta sig fram genom någon sorts snårskog och försöka hugga sig fram med machete. Så känns det, man har ingen lust utan man låter det där inlägget vara.
Det är jätteintressant just på Instagram, för att tittar du på Facebook exempelvis så har ju varje partiledare ett privat konto, ett stängt konto och ett en sida liksom, där de är sin offentliga liksom, har sin offentliga roll. Det hade man kanske behövt på Instagram också, för nu tar ju de två kategorierna och trycker ihop dem på ett Instagram-konto och då blir det liksom den här blandningen som inte känns helt professionell för en folkvald politiker, kan jag tycka.
Och det har vi sett flera exempel på Facebook. Där kan de gå ut och göra politiska utspel på ett annat sätt än vad de kanske gör på de andra sociala plattformarna. Det var ju inte minst vanligt i regeringsbildningen där efter valet 2018, så var det väldigt många som gick ut på sina Facebook-sidorna då och berättade att nu har jag fått det här förtroendet för talmannen och jag har förhandlat med det ena eller det andra partiet. Finns det någon plattform, Elaine, som fungerar bättre för politisk kommunikation än någon annan?
I sociala medier, alltså vill du nå män så skulle jag säga Twitter, absolut. Det är egentligen Camillas svar på den frågan, nu känner jag som... Men jag tror, du behöver vara på alla plattformar men ha olika ton så att du har den retorik som passar plattformen. Och på Instagram så blir du väldigt misslyckad när man har ett filter. Som Paul säger, det ska ju vara ofiltrerat. Och om du då kommer upp med pressbilder som många gör, till exempel Ulf, och då blir det liksom inte det här autentiska som Instagram försöker visa. Men sen så kan vi också göra som Norsi gjorde i morse, att hon visade en bild på sitt barn på väg mot förskolan. Då är det ofiltrerat, men det är frågan, ska man visa sitt barn? Det var förvisso ryggtavlan och så, men det blir i sig ett politiskt ställningstagande kring frågan om huruvida vi ska exponera våra barn eller inte. Någonting som är olagligt i Frankrike. Så du tar ställning indirekt när du visar dina barn och visar dig själv i sociala medier.
komma in på det där om en liten stund, just det här med att det har blivit, ja, det känns som att de gränserna förflyttas nästan hela tiden. Ja. Men ska, om vi titta lite grann, de senaste dagarna tittar igenom flera av partiledarnas sociala kanaler. Är det någon som sticker ut som lyckas bättre än någon annan? Så att säga, vilka är bäst?
Magdalena Andersson sticker ut, om jag får ta ordet. Alltså, jag tycker det. Hon har ju på något vis som statsminister blivit sig själv i alla olika sammanhang. Och det tror jag är viktigt. För att om man går tillbaka och ser till det som är det som ni kan med retorik och så. Egentligen har vi ju samma uttryck och samma sätt att bete oss nästan som från grottorna och framåt, eller hur? Mm. Det är bara att det kommer nya möjligheter med tekniken och så. Hon går ju fram och visar liksom var hon åker, vad hon gör, var hon är på väg någonstans. Hon blandar det med politik. Det tror jag är ett ganska perfekt sätt att visa upp sig som person. Va? Att man visar liksom vad man gör som statsminister. Men man klistrar inte på liksom att nu gör jag det och det med barnen eller barnbarnen eller och så vidare. Det blir inte påklistrat, utan det finns där. Va? Och det är väldigt svårt att hitta tonaliteten som du pratade om förut. Och jag tycker hon har gjort det.
Hon är personlig, men hon är inte privat. Och det som hon också gör, det är att hon håller ett fredagstal på sin Instagram. Där hon liksom rakt upp och ner pratar med sina följare och berättar om veckan som har gått. Och det är inte heller det här liksom regisserade som jag kan uppleva med Annie Lööf många gånger. Att man vet att hon har typ ett helt team. Utan det är hon och hennes mobiltelefon. Och det är viktigare för henne vad hon har att säga än att ljussättningen är den rätta. Och det som hon lägger upp är ju knivskarpt.
Så. Och det ruffiga hon lägger upp. Som nu häromdagen så var det någonting i skogen. Och det jag gillar är bildspråket. Att det är inte det här gulliga uppifrån, utan nerifrån. Att det här är en ledare. Ja, hon eldar till och med. Det är nästan som man tror att de har suttit där, knäckt två stenar, så kommer en eld. Det är jag som ska leda Sverige. Alltså jag gillar ändå den att hon bryter mot stereotyperna. Och sen så finns det de som lite mer härmar influencers, som jag kan tycka till exempel Annie Lööf gör, som nu har en egen talkshow. Men det vet jag att du...
Ja, men Annie möter. Och jag kan känna så här, men vad håller du på med? Du är en folkvald politiker. Du ska intervjua. Du ska inte intervjua. Du har ingen business där.
Hon har ju sin YouTube-kanal också som hon har satsat mycket på.
Nej, jag tycker att det är att liksom gå över en gräns där du som folkvald politiker inte ska... Du ska inte vara där. Du kan liksom gnugga...
Är inte det en chans då för att visa upp lite grann vart man själv står och vilka personer Annie Lööf intresserar sig för?
Absolut, men det är inte det hon får betalt för. Liksom, det är inte hennes jobb.
Jag vet inte. Det är liksom, jag tror att du får rätt, för jag tror att det hon gör är så pass svårt. Men är det så att du väljer ut intressanta personer som är intressanta för en allmänhet och inte bara för dig själv eller för att du ska få spegla dig eller berätta om dina förlossningsproblem och så som du har varit nu med henne, va? Utan det är på riktigt. Då kan det ju bli helt fascinerande. Men det, alltså det här med Obama och vad heter han? Jesus.
Trump?
Nej, inte Trump, utan Springsteen. Alltså den här dialogen de har haft, den har ju varit helt knäpp. Mm. Där man liksom på något vis ska bekräfta varandra. Och ingen tycker att det är bra, alla tycker att det är dåligt. Ja. Så att hon har ju bara gjort en sån där intervju. Jag tror att det blir oerhört spännande att se, väljer hon personer som är intressanta? Och då har hon gjort någonting nytt, va?
Samtidigt så här, bara för att du kan göra det så betyder det inte att det är en bra idé. Du kan köra bil med fötterna. Det är inte att rekommendera.
Det kan vara en bra idé om det visar sidor av dig själv genom dina val. Va? Det är det jag menar.
Vem var den första gästen hon hade?
Det var en journalist.
Mm. Ja, för det där tycker jag är fel. Jag tycker att det är bra att politiker trevar sig fram och försöker hitta nya vägar som Annie Lööf nu försöker. Istället för att härma Margot och kanske visa en förlossning eller berätta om en förlossning. Att man då istället, ja, men jag testar Annie möter. Men då ska hon ju inte flirta med sådana som dig. Utan hon ska ju för tusan ta in svenska folket och visa sig intresserad. Och det är det som är hela problematiken med politiker och partiledares politik. Eller retorik idag, det är att de flörtar med journalister. Men de ska ju få oss svenska folket att rösta på dem. Mm. Så att det hade varit häftigt om hon hade bjudit in någon helt vanlig som representerar ett stort problem vi har i Sverige. Närmare dig Sverige, inte medieeliten.
Jag säger alltså inte emot dig.
Jag
gör inte det, för jag tror att du kommer att få rätt. Men alltså, om du gör någonting som är så sprillans annorlunda, och det blir så att folk tycker, ja, men det är ju superhäftigt. Hon intervjuar Jimmy Åkesson på riktigt liksom, och inte liksom bara polemiserar, utan nu vill jag veta vad du tycker. Eller något som man inte överhuvudtaget kan förvänta sig, Stina Oskarsson eller något. Va? Då plötsligt blir ju hon intressant. Vad är det hon ser i de här personerna nu? Va? Men jag tror inte det kommer hända.
Nej, och vad blir då konsekvensen av att det här blir ett stort misslyckande? Ja, men just att säga att hon har förbrukat ett förtroende. Mm. För att säga att hon bjuder in media och det blir liksom ett magplask. Mm. Då är det så här, okej, men du blir ju en sellout då. Och då kommer inte hon ha samma förtroende hos väljarna som hon kanske hade innan.
Det är intressant just i och med att hon verkar vara den som har en tydligast strategi kring sina egna plattformar, upplever jag det som, eller jobbar nästan mest ambitiöst.
Det är också de som har mest pengar.
Det är sant. Jag lever fortfarande på tidningsförsäljningar från tidigt 90-tal.
Men det är inte sagt att det är mest framgångsrikt i sociala medier, utan det kan ju vara mer autentiskt att man liksom håller kameran själv. Mm. Men också mest riskabelt.
Om vi vänder på perspektivet då, är det någon av partiledarna som inte riktigt lyckas nå fram och hitta rätt tonträff i de egna kanalerna?
Jag tycker det gäller både Märta Stenvik och Kristersson faktiskt. Kristersson, alltså, det är påklistrat och det är konstigt och det är besvärat, och det är ungefär som att det här är inte deras naturliga. Och jag tror att det måste kännas naturligt, eller hur? Som att de gillar att vara där.
Ja, det som Ulf Kristersson gör som är positivt, det är att han är mest aktiv på Facebook och på Instagram, och han lägger inte upp samma material, vilket väldigt många andra partiledare gör. De gör en copy-paste på alla sina plattformar. Jag skulle säga att det är ett misstag, därför att du har inte bara unika följare på varje plattform, utan följer jag dig på Instagram, följer jag dig förmodligen på Facebook också kanske. Och då är det väldigt negativt ut ett rent innehållsperspektiv att göra det. Då kan du istället, men välj en och fokusera på den. Och han jobbar med olika material, vilket jag tycker är jättepositivt.
Märta Stenevi idag från Miljöpartiet, vad är det som inte riktigt träffar rätt där?
Det är ointressant.
Och varför blir det ointressant? Jo, därför hon kunde lika gärna stå med en megafon på Skövde torg, om det finns något som heter det, och säga samma sak. Va? Det finns liksom ingenting som... Varför det här? Sabuni är samma sak. Faktiskt.
Hon känns genuint ointresserad av sociala medier. Mm. Och jag vet att vissa partiledare fortfarande har den fördomen kring att det är en bubbelgumsplattform där man behöver vara influencer och beauty. Men det är inte det. Det är en plattform där väldigt stor del av befolkningen är dina väljare. Och jag vet själv, jag diskuterade det med Nyamko vid ett tillfälle. Hon sa det, men jag vill träffa människorna. Jo, men det gör ju via telefonen idag. Så att man är lite efter där.
Man, så att säga, man vet vad man vill, men man har kanske lite skev uppfattning om hur man ska göra det. Så att säga.
En sak är ett fenomen som man ser i sociala medier också, det är den här kannibaliseringen. Att man ser i flödet att okej, nu har de blå gått in i bensinfrågan och de röda gått in i pensionsfrågan. Men så ska de kroka arm och samtidigt byta armen som de krokar i och säga fast vi är bäst på det här. Så det är lite roligt hur de har samma approach på olika sätt. Och det är lite problematiskt i svensk politik.
Bensinfrågan är ju verkligen någonting som är tydligt att de försöker ta position i, vad jag upplevt i alla fall. Det är många partiledare, inte minst från så att säga, den blå sidan, att man tar bilder bredvid bensinpumpar och så att säga, skriver på Twitter att det har blivit för dyrt att leva i Sverige.
Och samtidigt så ska de kroka arm i frågan, och så säger Ulf Kristersson att vi är bäst på det här. Så det är strategier och kannibalism.
Du var inne lite grann på det, Elaine, att Nooshi bara så tidigt som i morse visade hur hon drog sitt barn till förskolan. Jag får ju nästan säga att det var hennes företrädare i Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt, som var, han gick ju lite före där och var personlig på sina sociala medier. Och Annie Lööf har varit det väldigt mycket, och Ebba Busch Thor har också så att säga följt efter. Finns det en risk med att bli alldeles för personlig i de sociala kanalerna? Du var ju inne på det lite grann nästan, Elin, eller om jag förstod det rätt.
Ja, alltså, i Nordatviken pratar man väldigt mycket om etos och person, att det är inte bara ditt budskap, det vill säga din politik, utan också din person. Många röstar inte alltid på ett parti, utan på en person, och kan avstå rösta för att man inte tycker om en person. Så det finns absolut en fördel att visa, det här är jag. Men hur mycket? Det tror jag man behöver, att vara personlig men inte privat, precis som Camilla berättade. Och att det inte blir kladdigt. Ja, du kanske är mamma, ammat, förlossning, eller du är någonting annat. Men hur har det relevans för din fråga? Mm. Så att du inte bara kastar ut det för att. Så.
Delar ni andra den bilden?
Ja, och att det är viktigt att sätta staket och bestämma sig för att det finns vissa, om det nu finns vissa områden där jag inte släpper in allmänheten, journalister och sociala medier, att jag bestämmer det från början och håller de gränserna. Till exempel, kan jag, vill jag publicera mina barns namn eller vill jag inte det? Nu blev det en ryggtavla. Är det där gränsen går? Du måste själv, och det säger jag ju som krishanterare. Det är så många kriser som uppstår därför att folk öppnar dörren och sen förstår de inte vad det är för något de har släppt in. Och sen blir det kaos när man liksom ska försöka mota ut dem som man ändå släppte in någonstans från början.
Och den där gränsen flyttas ju hela tiden. Mm. Men just med Jonas Sjöstedt, så just det. Han blev ju så otroligt hyllad 2018. Ja, men han hade ju en frågestund och han svarade ju på liksom politiska frågor, och så fick han en fråga om att jag är så himla kär i dig, vad ska jag göra? Och jag kan ju tycka att så här, ett, han borde inte ha valt den frågan. Två, han borde inte ha svarat som han gjorde, att den här personen skulle hitta en kille som var som han. Jag tycker det är mer skicka signaler om någon så här, men kladdig snusgubbe. Mm. Och det är så här, vill du idag sitta i Asien och lajva liksom, psykolog, gör det. Men det, jag tycker inte att det passar sig för en partiledare. Och jag kan inte förstå varför det blev så himla hyllat. Mm. För jag tyckte att det var så gränslöst. Mm. Och bara så här, ja, men så här snusgubbe. Mm. Gubbsjukt.
Olika, så att säga. Alla är ju, det gäller för alla privatpersoner, jag utgår från att det gäller för alla partiledare också, med att man kanske inte alltid är bekväm med att visa upp sitt privatliv på sociala medier. När Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Ebba Busch, så att säga, lite grann, eller ja, nästan alla idag väljer att göra det, sätter det press på de andra att de måste följa i samma spår?
Det går ju alltid trender. Jag menar, det, Jimmy Åkesson blev ju väldigt kritiserad för sin retorik 2011. Men nu är det väldigt många som efterliknar den. Och jag tror att det är många som kritiserar huruvida man väljer att vara personlig, privat eller strikt professionell. Så att det blir lite populistiskt. Kommer det fungera, så tror jag, blir Annie Lööfs, vad var det hette? En stund?
Annie möter.
Mm. Blir det en succé? Mm. Då kanske Jimmy möter och flera andra. Så, ja.
Fast jag tror att det absolut viktigaste för dem, det är ju att man utgår från vad är jag själv bekväm med, och inte liksom försöka sätta på sig någon annan. Så att, Elaine och jag pratade ju om det förut, att du har ju varit väldigt privat, tycker jag, på ett bra sätt. Alltså, du har ju liksom hittat en metod att göra det mänskligt för, och fått väldigt mycket följare. Jag är precis tvärtom. Det är ingen som, alltså, jag pratar ju aldrig om några barn eller barnbarn eller någonting sånt. Va? Och inget är fel. Nej. Inget är rätt och inget är fel, utan det är bara det, vad är rätt för mig? Liksom? Mm. Vad är det jag är bekväm med? Mm. För när man inte är bekväm, det vet ju ni som är estradörer, då börjar man liksom att svettas på näsan och börjar bli nervös. Alltså, därför man är inte bekväm. Va? Det är viktigt att vara bekväm.
Ja, det syns ju på något sätt i bilderna också, att den här personen vill inte vara här.
Nej, det är ju det. Antingen, alltså, det lyser ju igenom vad som är genuint. Och där tänker jag verkligen att socialministern la upp en bild igår där hon skrev, nu får peruken stanna i lådan. Mm. Och visade upp då det, liksom det håret som har vuxit ut efter hennes cancerbehandling. Mm. Och det kändes så rätt och så passande och så ärligt. Mm. Hon gjorde det liksom inte, jag tror inte att hon gjorde det för att liksom plocka pluspoäng. Nej. Utan att så här, det här kanske kan visa någon annan att det är okej. Och det gjorde, alltså jag blev typ så här varm i hjärtat av att se det. Mm. Jag kan tänka mig att det betyder så himla mycket.
har varit genuin. Hon har ju, hon har ju gått igenom sin cancerbehandling och inte liksom snackat om att hon slagit mynt av det, att hon fortsätter och håller i politiken, utan hon har bara gjort det, va?
Exakt.
Väldigt, väldigt bra exempel tycker jag av
dig. Någon gång så har hon sagt, nu är min liksom behandling över. Men hon har liksom inte använt det igen för att liksom få sympatier eller någonting, utan hon har mest sett det som att okej, det här går jag igenom, men jag vill göra mitt jobb. Så de få gångerna när hon har liksom bjudit in i den delen av sitt liv, så har det känts så himla genuint.
Och det är väl det som är saken också, att man berättar någonting som folk kan relatera till. Det är inte så att hon lajvar under tiden hon får cellgifter. Nu är lajvsan, det här är en jättebra sjuksköterska. Då blir det ju, det är inte bara att du berättar utan hur du berättar det. Och jag tror att om folk kan relatera till det, och det du är med om representerar väldigt mycket, väldigt många, så blir det relevant. Men om du använder det som ett kort. Jag menar, jag har många kort. Jag som kvinna, jag med invandrarbakgrund, och när jag drar fram dem hela tiden, då kanske det inte blir genuint utan mer en strategi.
Genuint är nyckelordet.
Ja, verkligen.
Det är liksom helt.
Vi ska alldeles strax runda av här, men ett litet avslutande flipp eller flopp segment där ni ska få recensera några inlägg från partiledarna. Om vi börjar då med Annie Lööfs Annie möter som hon kör på Instagram, som vi har pratat om tidigare. Ja, du var redan innan jag nästan ställde flopp. Flopp.
Återstår att se, säger jag. Ja. Det är ett avsnitt. Ja.
Jag säger flipp, för att jag gillar ambitionen att man bryter mark och testar någonting nytt. Däremot bör hon överväga gästerna.
Ulf Kristerssons blandning av så att säga stenhård partipolitik och det privata. Flipp och flopp.
Det är liksom alltså det är lite blandning. Som det är nu så tycker jag att han håller sig på liksom på en bra nivå. Men skulle han börja öka på det privata, så skulle det bli en flopp.
Flopp säger jag, ungefär som senap på semlan.
Passar inte ihop.
Nej, verkligen. Och jag säger också flopp. För mycket mediebilder, stage chat. Så.
Både Ebba Busch och Jimmy Åkesson poserar vid bensinpumpar. Och det är en av de hetaste politiska frågorna just nu. Flipp eller flopp?
Jag säger flipp, för att det är ändå mer relevant än när hon var bovlare. Så det får
bli flipp. Med Ebba Busch.
Ja, precis.
Ja, Ebba och
Nyamko.
Exakt. Så av två onda ting så säger jag bensinpump före bowling.
Ja, flipp.
Då säger faktiskt flopp med gäsp som tillägg.
Yes,
det är att det är förväntat. Det är så förväntat. Det är liksom, men det är ungefär samma som de här som gör liksom tummen upp för någonting. Det är liksom jättefånigt.
Och jag säger flipp. Jag gillar att vi inte är överens i olika. Jag tycker det är bra och tydligt. Det är det här, det är där de står, det är den strategin. Sen så är det flopp att de behöver tävla mot det.
Nooshi Dadgostar visar upp att hon tar tredje vaccindosen. Flipp eller flopp?
Jag ska säga nog flipp. Det är också så att det har ändå någon relevans. Det är inte barnet i dagis.
Det säger jag flipp, och det har ju alla som gör det säger jag flipp om.
Jag säger flipp, för inte för att ta ställning i frågan, utan för att hon tar ställning i frågan. Och det ska ju politiker göra, vara tydliga med vad de tycker.
Magdalena Andersson och vissa ute och grillar, vi har pratat om den bilden tidigare. Hon har ju visat upp mycket av sitt friluftsintresse. Flipp eller flopp?
Jag skulle säga flipp faktiskt. För att den är återigen, den är personlig, men den är inte privat, och den känns helt naturlig.
Flipp och chapeau, som man säger i Frankrike, hatten av.
Ja, men jag säger som Paul, med uppmaningen att mer sådana bilder från kvinnor nerifrån.
Ja, mer nerifrån bilder. Sist har vi ju en man som visserligen inte är partiledare, men han är ju regeringens minst kända minister, Max Elger, som de senaste dagarna har kampanjat för att han blir kallad för Mats i medier. Så att säga Mats istället för Max, vilket han har gjort med en rad speciella Instagram-inlägg. Där han bland annat har ritat i som ett klassiskt paint-format. Flipp eller flopp?
Ja, men flipp. Kör på, så kommer du aldrig bli kallad för det sen.
Superflipp, alltså det är ett sätt att använda humor. Jag tycker det är det bästa du har tagit upp hittills. Alltså det är självironiskt och det är otroligt humoristiskt. Man blir ju full i skratt liksom.
Absolut.
Och det blev spin i TV4 om det också. Reporten som hade sagt det, alltså att jag tycker du ser ut som en Mats. Så det blir liksom...
Vi får se om folk känner till honom när det börjar närma sig valdag. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Camilla Järvide, Paul Ronge och Elaine Ekström. Eksvärd. Det blev en Max och Mats där. Och tack så jättemycket till dig som har tittat. Vi är tillbaka igen om en månad.